Ett mycket, mycket intressant fall har skett i Esbo, bokstavligen fall, där det är en hiss för ett par år sedan som föll närmare 2 meter, fastnade mellan våning 2 och 3. Och det visar sig att den här hissen från 1998 av italienskt märke, den var inte lämpad för ett så högt hus som den var installerad i. Det var ett 7-våningars hus och den här hissen, den borde bara användas i betydligt lägre hus. Du har hört Lukas Rusk återge olika saker, olika berättelser, vi har hört olika sidor. Och nu har jag också bjudit in Marina Furjan till studion, som är då landets go-to gärna när det kommer till fastighetsjuridik. God morgon!
God morgon!
Din första reaktion, du har suttit här och lyssnat på de här fallerna. Vad är din första reaktion på det här? Hur det har gått till?
Nåja, det är många kommentarer som man egentligen vill ge. Alltså, först av allt så nu är det ju fastighetsägaren här som ansvarar för säkerheten. Och då är det egentligen ingen skillnad om är det hissen eller är det snö från taket som kommer på någon eller halkar du på marken. Utan allt det fastighetsägaren ska se till att den här byggnaden och området är liksom säkert att använda. Och det är liksom, där har vi utgångsläge. Sen måste man titta på att vad fastighetsägaren har gjort, vad de har känt till om, när de har fått information om en skada, hur de har reagerat på möjliga problem, vad har de gjort i det, och gå vidare och nysta upp det så att säga och säga att gjorde de någonting rätt eller blev det fel i något skede.
Upplever du att Asokorit, som i det här fallet är då alltså fastighetsägaren, upplever du att de har skött sig?
No, ska vi säga sådär att det vad de tar fram med det är att de har gjort granskningar och de har haft sakkunniga att se på hissen. Och det är egentligen tillräckligt normalt. Alltså, du måste kunna lita på sakkunniga också. När du vänder dig, om du har ett problem så ska du vända dig till en sakkunnig som ska säga vad du ska göra åt saken. Och det har de, åtminstone vad de säger, gjort i det här fallet. Utan att ha sett på papper så det är ju det rätta sättet att gå vidare med hela. Sen det att hur de kände till att hissen var olämpad eller lämpad för den här byggnaden, så det är en helt annan fråga. För att den var då byggd 98 än, och om man nu tänker sig att de ska ha känt till att den här hissen inte alls var lämpad för byggnaden, så då är det ju ganska lång tid till 2014 och att inte göra någonting. Men jag skulle nästan räkna med att de kanske inte har känt till den saken, för den har ju ändå fungerat där i över 10 år lätt, och problemen vad jag förstod har kommit där efter 2010 så här. Grovt räknat. Så att man måste alltid tänka på att vad har de haft för information? Vad borde de ha tagit i beaktande? Och hur har de reagerat på de här klagomålen? Här berättades att det hade kommit in flera 30 stycken anmälningar av de här boende. Och det är klart någonting som fastighetsägarna måste ha i beaktande och reagera på. Vad har de gjort när de har fått in anmälan? Har de vänt sig till någon sakkunnig som har gett ett utlåtande åt dem att den här hissen är helt bra, där är ingen fel på den? Eller har de fått något alarmerande att hej, ni borde sköta om det här?
Om vi breddar lite på det här, i huvudstadsregionen finns det väldigt mycket höghus. Hur ser invånarnas rättsskydd ut när det kommer till att hissen ska fungera? Hur länge kan man till exempel vänta tills husbolaget börjar åtgärda en söndrig hiss som till exempel fastnar mellan våningarna som inte riktigt fungerar?
No, vi har ju olika sorts bolagsformer, det måste man också komma ihåg. Det här var en bostadsrättsbolag och där är det ju inte direkt ägare som boende, och då har du vissa rättigheter, till exempel att få ditt bruksvederlag nedsänkt om du inte till exempel kan använda det här utrymmet som du har rätt till, eller du har en hiss som ju då hänför sig till din lägenhet. Om du till exempel tänker att du har hyrt en lägenhet eller fått en bostadsrätt i 7:e våningen, så har du säkert räknat med att det är en hiss. Sen har vi bostadsaktiebolag där du är ägare igen, och då är det ju ägarna som bestämmer hur hissen så att säga repareras, för att de bildar ju husbolaget. Och det är liksom, allting är lite olika beroende på var du så att säga bor eller äger. Men utgångsläget är fortfarande samma, att fastighetsägaren, det bolaget som äger fastigheten, ska se till att allting är säkert och ta hand om det. Om det inte fungerar, så då finns det egentligen 2 alternativ. Du ska korrigera den, reparera den så den är säker att använda, eller då sätta den i bruksförbud så att ingen i misstag heller kan lida skada av det.
Om hissen sen plockas ur bruk, den är borta, eller det är en hissrenovering, det här sker också i gamla hus, hissen kan vara ur funktion i flera månader. Vilken sorts kompensation, ersättning kan man som invånare i ett höghus då i så fall förvänta sig?
Nej, är du en ägare i ett bostadsaktiebolag, så får du nog ingen kompensation alls, för att du äger dina aktier, och det utgår från att du betalar vederlag för att du är ägare, inte för att du kan använda din lägenhet. Så att egentligen får du ingen ersättning där, utan tvärtom, du måste ju betala för reparationen som aktionär. Sen om du är hyresgäst eller då är ett bostadsrättsbolag, betalar sådant här bostadsrättsbolag som betalar det här bruksvederlaget, så då har du rätt till en sänkning av bruksvederlaget om din lägenhet eller de utrymmen som du egentligen har hyrt eller fått via den här bostadsrätten inte i det skick som de borde vara. Men nu måste man ju säga att den här sänkningen av hyran eller bruksvederlaget brukar vara hemskt marginalt. Vi talar om kanske några procent för den tiden som hissen inte kan användas. Det är ganska små nedsättningar nog.
Vi har ju nyheten också pratat om att antalet rapporter om problem med hissar i huvudstadsregionen, att de har ökat. Hur reagerar du på en sån här grej?
Det kan ju berätta någonting om att i vilket skick våra hissar är, att tar man faktiskt hand om dem. Vi har lite kanske det problemet i huvudstadsregionen att vi har hemskt mycket stambyten på gång och hemskt mycket stora reparationer. Och tyvärr är det lite så att när man gör någonting annat så glömmer man lite bort det där andra underhållet. Att det kan ju ha någon korrelation där att man kanske inte kommer alltid ihåg att allting måste skötas. Men nu är det ju så att gällande hissar har vi en ganska sträng hissäkerhetslag också, och där ska göras granskningar, som vi hörde här också hade gjorts den här myndighetsgranskningen som ska göras med 2 års mellanrum. Så att nu granskas de, och sen har vi ju servicebolag som också regelbundet tittar på hissarnas skick, att så till vidare brukar nog husbolagen sköta det normala. Sen om det börjar bli problem och de börjar bli gamla och de borde bytas ut, så är oftast problem med ekonomin, för att det är en ganska stor investering i ett husbolag att skaffa en ny hiss och få den installerad. Så då kanske man lite försöker flytta på de här stora reparationerna i bolagen.
Vi tar ett hypotetiskt fall till exempel. Vi tar ett stenhus i Tölö där invånarna, kanske en stor del av invånarna, har köpt sina bostäder på 70-80-talet. Nu börjar man bli ganska gammal. Inkomsterna är inte de samma som tidigare. Man lever kanske på pension. Hur länge kan man då kan man som aktieägare lite dra sig för att börja göra stora investeringar? Hur länge kan man vänta?
Det här är ju problemet faktiskt. För att nu är det aktionärerna som ska besluta på bolagsstämman. Det vill säga majoriteten ska besluta att okej, nu ska vi skaffa en ny hiss. Och klart det grundar sig på att disponenten och styrelsen har tagit fram att den här hissen behöver reparationer och fört det till bolagsstämman. Men styrelsen och disponenten kan inte besluta, utan det är bolagsstämman som ska göra det. Om det sitter många människor som säger nej, jag har inte pengar, jag vill inte göra det här för ännu, så då får vi inte de här besluten till stånd, och det blir ett problem. Sen förstås så har ju en enskild aktionär också och vissa rättigheter att kräva att bolaget, till och med då möjligtvis via rätten i nådskede, så måste ta hand om sådana skador som till exempel kan orsaka skada eller vara till fara. Men det här är ju faktiskt, vi måste få de här aktionärerna att förstå att underhålla byggnaden, det är på bolagets ansvar. Och i synnerhet när det gäller säkerhetsfrågor så kan man ju inte flytta på de här reparationerna. Att det måste alltid vara en analysen på att det ändå är säkert, fast vi lite flyttar på reparationen, så är det säkert att använda. Det borde inte kunna orsaka skada.
Nu ska vi riktigt dra kurvorna raka här. Är det alltså tryggare att bo i ett hyreshus med en extern ägare än ett höghus där 70 olika aktieägare förvaltar?
Ja, inte skulle jag kanske säga det. Tänk på det, om du bor i ett hyreshus så du kan ju inte alls då själv påverka vad ägaren bestämmer att göra igen. Så att bor du i ett ägandehus så har du möjlighet att påverka, men det är klart att besluten beror på vem du har där som grannar och andra ägare. Som hyresgäst så kan du inte kanske själv påverka det. Men att om du har en bra ägare så fungerar det jättebra, och har du bra grannar i ett bostadsaktiebolag som förstår att det här huset måste ta hand om regelbundet, så då fungerar det lika bra. Att det finns dåliga och bra husbolag.
Jag tar med mig i studion Marina Furujam, som är en av våra ledande jurister inom fastighetsjuridik. Du jobbar på en byrå som specialiserar sig på fastighetsjuridik. En sista fråga. Våren kommer, tro det eller ej. Det börjar vara dags för bolagsstämmor i husbolagen. Bevänta med bevan på vårt eget husbolagsmöte. Vad ska man tänka på nu som aktieägare, som potentiellt styrelse med dem inför maj-juni månad där de här hålls?
Först av allt så ska jag säga att alla aktionärer deltar på den där bolagsstämman. För att tyvärr är det någonting sånt som många inte får med på, för de tycker att det behandlas nu inte några viktiga frågor där. Men det är faktiskt det viktigaste mötet, för det är aktionärerna som gör de här besluten. Och redan det är att fast ni inte gör några större beslut i år, det är inte stambyte på kommande eller någonting annat, så gå på plats och titta ut hur er ekonomi ser ut och ställ frågor åt styrelsen och disponenten vad som har skett förra år. För det är egentligen den på bolagsstämman som aktionären ska fråga ut styrelsen, inte under året utan just där och tänta dem på vad gjorde ni förra året, vart gick våra pengar och hur ser det här ut och vad samlar vi för framtiden och så vidare. Så var närvarande och var aktiv och ställ frågor, så får du informationen.
De flesta av mina vänner som är i samma situation som jag, som när jag frågar, men brukar du gå på bolagsstämma, svarar de att jag vill ju inte bli invald i styrelsen. Hur farligt är det att bli invald i en husbolagsstyrelse? Alltså,
för att bli invald måste du göra ditt godkännande. Så om du strångt säger att nej, jag har inte möjlighet, jag har inte tidsmöjlighet, resurser eller har inte intresse, så kan de inte välja in dig. Men det är ju oftast den här grupppressen. Man går där på bolagsstämman och så sitter alla och tittar på varandra och undrar att vem ska nu ställa upp här? Och då känner man själv den där pressen. Om du nu har bestämt dig att du inte kommer i styrelsen som bara att säga det öppet, så kan man nog inte välja in dig. För det kräver godkännande.
Tusen tack Marina för att du kom på besök.
Tack.